Varmt välkommen till Stockholm Talks, en podd som drivs av Fastighetsägarna Stockholm. Vi lyfter upp ämnen om Stockholm och stadens framtid, vilka är våra möjligheter och utmaningar. Vad gör stockholmarna trivs, att besökarna vill komma tillbaka och att företag vill etablera sig här. Och under denna vår så riktar vi särskilt fokus på Stockholms attraktionskraft. Själv heter jag Per Slingman och kommer leda detta samtal. Det har inte undgått någon att efter Putins invasion av Ukraina så har vi fått ett nytt ekonomiskt läge. Högre räntor, försämrad konjunktur, byggbranschen pratar om kris. Och i detta avsnitt så ska vi ställa oss frågan, vad betyder det här för alla spännande, stora, planerade stadsutvecklingsprojekt i den här regionen? Men vi ska också prata lite grann om vad vi tror om Stockholmsregionens ekonomiska utveckling. Men om man bara tar några exempel så är det ju väldigt mycket som är planerat i vår region. Nacka, tunnelbaneutbyggnaden, planerad mycket både bostäder, kommersiella fastigheter, stadsutveckling. Vi har Marievik, trästaden i Sickla, slakthusområdet, centralstationen, Flemingsberg, Barkarbystaden. Man skulle kunna gå in på väldigt många områden. Tittar man på Boverket så konstaterar de ju att behovet av bostäder, de tittar ju på hela landet, är väldigt stor. De landar någonstans att behovet fram till 2030 är 67 000 bostäder. Prognosen för 2024 är att vi bygger ungefär 20 000 bostäder. Och idag har vi två gäster som representerar, kan man säga, två stora projekt och två aktörer. Vi har Stefan Dalbo, du är vd på Fabege. Har ju väldigt intressant erfarenhet, inte minst av Arenastaden. Och tittar nu och jobbar ju aktivt med Flemingsberg. Och jag tittar lite grann på er hemsida, vad som är ambitionen. Och där skriver ni så här, vi ser en framtida pulserande stadsdel med 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 dagliga besökare. Och sen har vi också Katarina Wolin Alm, du är stadsutvecklingsdirektör i Nacka, alltså i kommunen. Och när jag läste på er hemsida så står det så här, det är 11 000 nya bostäder, 10 000 arbetsplatser fram till 2035. Men du skriver också så här, vi har över 100 stadsutvecklingsprojekt.
Stämmer.
Vad är det för typ av projekt?
Ja, men det är framför allt utvecklingen av Nacka stad som handlar om att bygga bostäder i takt med tunnelbanan. 13 500 till och med som ska vara klara till 2035-2040. Mm. Men ambitionen är ju också att utveckla fler arbetsplatser. För oss är det jätteviktigt att skapa en attraktiv stadsmiljö för Nackaborna och framtidens Nackabor och företag. Men sen har vi också utveckling i hela Nacka. Vi jobbar mycket med utveckling av våra lokala centrum som är värdefulla. Och sen också våra förnyelseområden som det kallas. Alltså gamla fri sommarstugområden som också utvecklas.
Och hur länge har du arbetat i Nacka?
Sen 2020. Jag kom lagom till pandemin. Ja, så det har varit den ena utmaningen efter den andra.
Och vad skulle du säga då? Sett till de planer, de ambitioner som finns. När du kom in 2020 blev du lite varm i kläderna. Bildade din egen uppfattning. Och sen så står vi här idag i ett nytt ekonomiskt läge. Är det liksom en helt formativ skillnad eller ligger väldigt mycket av planerna fast?
Ja, men jag skulle säga att planerna ligger fast i stort, men det kommer ta längre tid. Och när jag kom in 2020 då hade vi precis sett över vår genomförande planering och gjort en första justering baserad på vad tror vi är framtidens marknadsdjup och vad tror vi är möjligt. För det handlar ju också om att få ihop det rent praktiskt. Men visst är det skillnad. För oss kommer det innebära att en halverad byggtakt. Det kommer ta längre tid.
Alltså en halverad byggtakt. Jag menar, det kommer förhoppningsvis göra lika mycket men det tar dubbelt så lång tid.
Ja, i alla fall vad gäller bostadsutvecklingen så som det ser ut nu. Sedan så tror vi att vi får en effekt av när tunnelbanan börjar närma sig. Men i dagens läge är det väldigt svårt att bedöma. Men sen parallellt så har vi ju jättestora anläggningsprojekt som kommunen driver och de behöver vi ju bygga i alla fall. Så att för Nackaborna så kommer de fortfarande uppleva att det kommer vara stök.
Men jag tänker också lite så här vad som är hönan och vad som är ägget här. Alltså hur stort dimensionerar man för när man tänker anläggningar, idrott, utbildning, förskolor, alltså den typen av samhällsservice?
Ja, men det är en jätterelevant fråga, därför att infrastrukturen, den behöver vi fullfölja, för vi har ju fortfarande samma mål.
Så ni fullföljer den utifrån samma mål?
Ja, det gör vi absolut. Sen kan det vara så att vi prioriterar om vissa projekt. Men när det gäller behov av förskolor, skola, välfärdsfastigheter och så vidare, där blir vi ju väldigt beroende av den faktiska tillväxten och det faktiska behovet. Ja, men vi kan se till exempel nu att vi kommer ha färre unga och barn framöver på grund av så som våran demografi ser ut nu, och bygger vi mindre bostäder så kommer det också flytta in färre, och då kommer det påverka vår planering av...
Vi ska komma in lite grann på om vi också ser en förändrad, inte bara i kanske att det går en annan takt, utan också att vi ser att innehållet blir lite annorlunda. Men jag tänker Stefan, du har ju en annan roll. Katarina sitter ju på kommunen. Du är vd för ett fastighetsbolag. Berätta om Flemingsberg, som är ett av era projekt.
Nej, men Flemingsberg är otroligt spännande. Alltså Flemingsberg är sånt där, kanske många känner till namnet Flemingsberg, men man vet inte riktigt vad det innehåller. Och när du sa den här visionen 50 000, så är det ju inte vår vision. Utan det är ju Huddinge och Botkyrkas och regionens vision som vi har köpt in oss på. Och det som är så fascinerande med Flemingsberg, det är ju att för 60 år sedan, i början på 60-talet, så fanns det 350 boende där ute. Sen är Flemingsberg på en resa som egentligen började med Billmans regulatorfabrik. Och sen 10 år senare kom sjukhuset och sen kom bostäder. Och sen har vi idag ett campusområde med 20 000 studenter, 3 000 forskare och väldigt mycket mindre företag inom life science, medtech och liknande. Och 15 000 boende. Men det har liksom inte utvecklats än med centrum, utan mitt i centrum, nära järnvägsstationer och liknande, så ligger ju Flemingsbergsdalen som Ericssons gamla lager, gamla regulatorfabriken. Och det är det område som vi nu håller på och tillsammans med då kommuner och några fastighetsägare till utveckla. Och det är ett jätteprojekt som kommer att hålla på i 25-30 år.
Och berätta, vad innehåller projektet?
Det innehåller både kontor, många par hundratusen kvadratmeter kontor, hotell, upplevelser, ett centrum egentligen, ett stadscentrum och väldigt mycket bostäder som ska knyta ihop.
Du säger stadscentrum, är det en stad eller vad är din vision?
Det kommer att bli ett centrum för alla som bor där och lever där eller verkar där och pluggar där kanske och så vidare. Där kan man både hitta upplevelser och gå och äta och så vidare. Mycket mer levande. För det saknas idag. Du har Grantorp på ena sidan järnvägen, Visätra på andra. Men det saknas, vi brukar säga, det saknas ett hjärta i Flemingsberg. Vi leker lite med den ordningen. Alltså att vi ska bygga ett hjärta för Flemingsberg. För det finns så mycket puls där ute. Men det behöver liksom... Så att det här är ett stort projekt som påverkar hela... Som gör tillsammans med hela Södertörn egentligen. På många sätt.
Jag tänker också en väldigt spännande dimension när det är så här stora projekt, är att det är väldigt mycket fantasi. Alltså förmågan att kunna se vad en plats som är någonting idag kan bli någonting annat.
Ja, och vi måste förbereda. Nu brukar jag bara få hårdra det. Var ligger drönarflygplatsen någonstans i en sån här framtida stad? Hur mycket var bilens roll? Men det är ju mer sånt där att vi måste ha en flexibilitet. Och då kommer vi tillbaka till det som du sa innan också, med flexibilitet i planerna lite grann. Att hur detaljerat kan man vara i det här läget för att verkligen sätta igång? Nu sätter vi igång med att Operan Dramaten flyttar sina verkstäder och övningsscener dit. De flyttar in om ett par veckor faktiskt. Och sen kommer Alfa Laval och flyttar från Tumba dit. Och det är de flesta projekten stora. Men sen är det ju väldigt mycket, hur fyller vi sen det här med innehåll? Och hur skapar vi flexibilitet?
Så en hel del, framförallt på kontorssidan, är också redan... Där ni har ni bestämt hyresgäster?
Det är bara en liten bit.
En liten
det är
bit.
De första projekten. Ja. Så att nu håller vi på med planprocesserna för de hela egentligen.
För fråga Katarina, tänker du det här med, för vi tänker ju ofta lite sådär att vi har bostäder, vi har kommersiella lokaler, vi har stad, vi har samhällsfastigheter. Stefan börjar föra in här drönarflygplatser, alltså framtida möjliga behov vi har på våra platser. Tänker ni i sådana termer också?
Ja, men absolut. Det är det som är så spännande med stadsutveckling. Att det tar så lång tid och så måste man samtidigt vara liksom framåtriktad och tänka både 10 och 50 och 100 år framåt. Dels håller vi på med vår översiktsplanering här nu och då behöver vi ju stretcha oss i tanken. Och så har vi också startat upp ett Smart City-program som just ska syfta till att identifiera våra drönarplatser och framtidens mobilitet. Så att det är ju en jätteviktig perspektiv, och samtidigt så sitter vi där mitt i verkligheten. Och jag tänkte på det du sa, Stefan, om de här stora liksom, etableringarna, och att det tar ju tid. Man måste ju vara uthållig, och man ser ju inte hela bilden och hela kartan. Det är ju en del av utmaningen hur man ska beskriva visionen och vad man vill utveckla för att liksom kommunicera det till alla involverade. Där tycker jag till exempel att Stockholm Wood City, som är en viktig kontorsetablering i Nacka som Atrium Ljungberg driver. Mm. Där har man ju varit väldigt tydlig med vad man vill uppnå. Och det är, liksom det är väldigt värdefullt som, för oss som kommun att ha motsvarande FABG och Atrium Ljungberg och engagerade aktörer som är uthålliga och...
Och som kanske har den här väldigt tydliga, distinkta idén,
ja,
om en del av platsen utifrån din horisont då.
Ja, för man behöver ju jobba på i alla segment och alla fronter. Och speciellt i den här situationen som vi är i nu, får man hjälpas åt.
Precis, men om vi gör så att vi backar tillbaka några år och så tänker vi oss en period precis strax innan pandemin, så har vi en sån typ av startår. Och sen så ställer vi oss frågan idag, alltså vi skriver nu våren 2024, egentligen inte så jättelång tid, det är ju 4 år med 2 ganska dramatiska förändringar, pandemin och kriget och en ny miljö. Skulle ni vilja säga att det här har inneburit en förändring för Stockholmsregionen, jag tänkte så här, Stockholmsregionens ekonomiska utveckling, för att om man förenklar det lite så kan man säga att Stockholm har ju på många sätt varit lite av ett självspelande piano under ganska många år. Och enligt min lilla analys, fram till 2020. Och idag så är det mer frågetecken kring regionens ekonomiska utveckling. Jag vet inte, vad säger ni? Vad säger du, Katarina?
Ja, svår fråga om just vad gäller att dra den här liksom kopplingen till pandemin. Men...
Och kriget i Ukraina, ett nytt ekonomiskt läge. Kanske lägga till också den gröna omställningen som en ny drivkraft för tillväxt i Sverige.
Ja, men generellt om man tittar på Stockholms tillväxt och befolkningstillväxt så är ju den negativ. Vi kommer ju inte alls ha den tillväxten framåt, och det är ju oroväckande. För jag tänker hur Stockholm som tillväxtmotor är ju en förutsättning.
Jag tänker när du säger så är det ju egentligen allt annat lika.
Ja, allt annat.
Ja, men är det hur? Det är ju så att man kan ju också påverka ens attraktion.
Ja, absolut.
Ja, men precis. Mm. Och det är väl det som är din roll egentligen?
Ja, men jag tänker absolut. Nej, men då kommer vi tillbaka till vad vill vi med platsen? Vad är vår vision? Och där tror jag att Stockholm som region måste kraftsamla mycket mer för att vara tydliga med sin berättelse. Annars kan man ju välja att etablera sig någon annanstans.
Mm. Men vad tror du om den ekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen?
Nej, men om vi inte kan attrahera framtidens talanger och erbjuda bra bostäder och bra stadsmiljöer, då har vi inte förutsättningar att växa. Men för att det ska ske, då behöver vi också vara attraktiva, och det är framförallt näringslivet. Mm. Och vad är den gemensamma berättelsen?
Mm. Vad säger du, Stefan?
Nej, jag håller med om det här med gemensam berättelse. Mm. Var med på några samtal igår där vi just pratade om det här, att hur ska regionen tillsammans, hur ska kommunerna över gränserna kunna samarbeta om den här visionen tillsammans med näringslivet, för att det är nya tider. Vi kommer från 10-15 år, kanske ännu längre, av, ibland kan man kalla det galenskap, ibland kan man kalla det eufori, ibland kan vi kalla det någonting. Men vi hade ju en period som har varit helt unik på det sättet att räntorna var nästan noll. Det innebar att det kom mycket pengar in i riskkapitalbranschen, i venturebranschen, techbranschen och så vidare, vilket var attraktivt för Stockholm. Och det, så där är vi inte längre, va? Men det var också för fastighetssidan. Du kunde räkna hem mycket investeringar på både bostadssidan och kontorssidan utifrån den här, det var ju galenskap. När vi nu kommer in efter, dels har vi pandemin och de effekterna det får, men sen är det ju också att vi har ju helt plötsligt kostat pengar.
Mm.
Och det är ju tillbaks till verkligheten. Men när man ska gå den här sträckan från kanske överdrivet optimism och överdrivna, där allting gick så lätt, in i någon typ av mer normalt beteende, då blir det alltid smärtsamt. Och det är väl då behövs lite nystarter. Och det är väl där vi befinner oss lite grann idag. Vi måste tillsammans. För sen har vi hela den geopolitiska osäkerheten. Men om man bara tittar på det vi kan påverka. Och Stockholm, så har vi väldigt många utmaningar. En är ju konkurrensen från andra. Jag menar, vi har i många fall, om man tittar på internationella etableringar på näringslivssidan, har vi ju konkurrens från Köpenhamn, inte minst. Och den blir ännu tydligare när förbindelsen till Tyskland blir ännu lättare, de får någon timme till Hamburg. Och det gör ju också att vi, även Oslo kommer in i det spelet på ett annat sätt med sin kraft och kanske då även västkustsidan på sig. Så vi måste vara på tårna. Va? Och det gäller även evenemang. Nu har vi turen att få hit tre Taylor Swift-konserter här, och det var en handelskammare som gjorde en utredning häromdagen och berättade vad det betyder för Stockholm.
Halv miljard, tror jag.
Ja, och med Stockholm som besöksstad. Och det är samma sak där. Att har vi arenor, eller hur arbetar vi med, tillsammans med de arenor som ligger kanske i olika kommuner, men där vi har ett gemensamt intresse
men
av
man kunna,
bostäder är en annan sak.
Ja, men absolut. Men skulle man kunna säga egentligen att vi har liksom en effekt som är mer så här konjunkturell i meningen pengar har blivit dyrare. Det liksom försämrar konjunkturen, det gör att projekten går långsammare. Men att det också finns en strukturell förändring i meningen att, för om vi skulle vara nu i norra Sverige, skulle vi sitta i Skellefteå eller Luleå eller någonstans, då skulle vi tala helt andra termer om enorm tillväxt och behov av kompetens och stadsutveckling och så. Att det är någonting mer som har skett, och att den här liksom behovet av en berättelse, att kraftsamla, kanske är viktigare än någonsin nu för Stockholmsregionen. Att det är någonting mer än bara att pengar blivit dyrare, det är det jag frågar.
Ja, men det skulle jag säga. För det handlar ju också om att ha förmåga att prioritera. Alltså om vi tittar i vår stadsutveckling och de utmaningar vi sitter i där kommer ju vi kommuner och alla involverade aktörer att behöva prioritera vilka projekt ska man satsa på. Vad behöver vi fokusera på kopplat till säkerhet och trygghet, organiserad brottslighet. Så att förmåga att prioritera och att ha en gemensam vision. Och det skulle ju verkligen Stockholmsregionen som helhet behöva kraftsamla kring. För det finns ju också en risk att vi respektive kommun behöver, eller kommer ha så fullt upp med vår egen utmaning och att vara attraktiva framåt. Så att vi måste också hjälpas åt ur ett helhetsperspektiv.
Absolut, ja. Jag håller med om det, att prioriteringarna blir otroligt viktiga. Det gäller både på kommunal nivå, självklart, tillsammans, men även på företagsnivå. Vi kommer inte kunna, vi måste också för att verkligen genomföra så som det sker. Och sen har du ju rätt i den här storyn med Stockholm. Man får ju aldrig slå sig till ro. Det kanske vi har gjort ibland. Nu vi måste upp på tårna igen och berätta, dels samlas kring den, fräscha upp den kanske också, och sen enas kring oss och föra ut den. Va?
Men då jag tänkte då, vi skulle försöka borra lite grann i det här. Vad betyder då det här nya läget som ju både är liksom, låt oss säga att det är liksom både konjunkturellt men också strukturellt. Vad betyder det? Vi har pratat om att projekten försenas, det blir långsammare. Stefan, är det samma sak ni ser i Flemingsberg?
Nej, men det tar längre tid.
Det tar längre tid.
Och det blir ju rätt naturligt en sån här fas. Men så är det.
Och ser vi någonting annat i termer av att det inte bara tar längre tid, utan vi ser att innehållet förändrar? Jag tänker så här, är bostadsutvecklingsprojekten annorlunda? Kontorsprojekten, samhällsfastigheter? Ser vi liksom effekter som gör att vi inte bara blir långsammare, utan vi faktiskt skruvar till projekten utifrån ett nytt läge?
Alltså om man tittar bakåt och vad vi är nu, så har det egentligen inte skett så stora förändringar om vi tittar på bostadssidan. Då upplever jag att man på kontorssidan har behövt liksom ställa om och tänka om i större utsträckning. Det jag tänker framåt är just flexibiliteten i detaljplaner. Därför att det tar så pass lång tid, och det kommer vara svårt att veta vilka lösningar kommer framåt ur ett hållbarhetsperspektiv eller ett behovsperspektiv. Men sen är det också, vad har vi för förmåga? Och det är lätt att vara här och nu om vi tittar på alla till exempel ettor och små lägenheter som har producerats egentligen generellt. Och då börjar du inte för att familjer kan stanna kvar och du får omflyttning, och hur hanterar du det framåt? Så att också, vad har du för liksom blandning? Men sen generellt så tror jag att det här sammanhanget, kontexten att vara i det som vi verkar för i Nacka, att både vara nära naturen och ha de urbana kvaliteterna, det tror jag att man ser generellt, att vara i en kontext som är mycket mer mångfacetterad och har mycket mer kvaliteter än vad vi tidigare har jobbat med.
Mm. Det är klart att vi lär oss hela tiden. Jag tror, precis som du säger också, att det här med flexibiliteten, att det går inte att bestämma idag exakt hur det ska. Så av många skäl, både hållbarhetsmässiga men också ekonomiska, så måste man ha flexibiliteten och kanske lägga tiden men på rätt sätt.
Skulle du säga att lagstiftningen är ett hinder för att kunna vara tillräckligt flexibel?
Ja, men det är absolut en utmaning. Dels är det en utmaning därför att man behöver liksom känna sig tillräckligt trygg med en produkt, ett projekt, för att våga satsa på det både som fastighetsaktör och som kommun. Och samtidigt så vill man öppna upp framåt. Jag tror egentligen att det går att genomföra med dagens lagstiftning. Det finns andra delar i avväganden och lagstiftning som är mycket mer utmanande.
Vad säger Stefan?
Nej, det tror jag håller med om. Men jag tänkte på det när det ser trender rent allmänt. Så en trend som det är ju också att vi kommer att titta på de husen som finns där idag på ett helt annat sätt och se vad är det vi kan göra med dem innan man bestämmer sig för att riva, till exempel. De senaste årtionden har vi rivit rätt snabbt. Mm. Vi valde för något år sedan nu att behålla det ursprungshuset ute i Flemingsberg och rusta upp det, till exempel. Vi ser samma sak i Solna där vi jobbar. Jag tror det är lite grann i alla kommuner där man kan. Man tar aktiva beslut på det som redan finns på ett helt annat sätt än vad man gör.
Och det handlar också om cirkularitet och hållbarhet.
För några år sedan. Så att det är också en viktig bit när vi tittar på hela.
Men vad tänker du som stadsutvecklingschef i en kommun? Vad kan kommunen göra för att underlätta och kanske ändå se till att det går lite snabbare än vad det går annars? Alltså...
Det här sitter ju många kommuner och funderar på. Och vi har ju också mycket dialog med framförallt olika byggaktörer. I det korta perspektivet så handlar det om att ligga väldigt nära och ha diskussioner om allt från tillträden till hur man samverkar. Men i det långa perspektivet så tror jag på flexibilitet i förhållningssätt och detaljplaner. Inte minst med anledning av det du sa, Stefan, kopplat till cirkularitet och hur ser framtidens lösningar ut. För vi har ju inte alla svar på det. Men sen att snabba upp detaljplaneprocessen är ju en sådan aspekt. Det tar för lång tid idag.
Där skulle man önska att det fanns tidsramar, liksom, som man sa också. Men prioriteringarna i sig kanske kan leda till något positivt där. Att det blir liksom snabbare, att man bestämmer sig nu tillsammans och prioriterar vi de här bitarna, för det här är nummer ett. Så man inte sprider
på. Ja, men det håller jag med om, och jag tror att vi har haft så lång period och så goda tider att vi har också planerat en massa projekt som är grymt komplexa. Och sedan sitter man där
komplex, med... Ur vems perspektiv?
Ja, men allas perspektiv.
Allas,
man bygger på över och under och det är topografi och det är samordningseffekter. Där kan man behöva ompröva. Mm. Och det är så kill your darlings lite grann. Alltså apropå det här att behålla också. Alltså kan man uppnå nästan samma kvalitet och vision och mål genom att göra det lite enklare. Så att vi har ju verkligen hjälpts åt och krånglat till det på många håll.
Mm. Tycker du också att det finns anledning, en annan sån här fråga, det är ju liksom hur man prissätter markanvisningar och så, att man försöker hitta sätt hur man kan räkna hem på ett annat sätt. Ser du en rörelse här?
Ja men det är ju någonting som vi på kommunnivå diskuterar naturligtvis, för att det händer, vi agerar på ett sätt och så gör någon annan på ett annat sätt. Men det är ju absolut ett verktyg att skapa mer förutsättningar och möjligheter. Vi har nu markanvisningar till exempel där man bygger priset på en framtida värdering i enlighet med en modell. Då anpassar man det till
någon typ av marknadsvärde precis.
Som ligger längre framåt så att man inte tvingas binda upp sig redan nu. Så det är ju ett utav våra verktyg att jobba med. Sen finns det ju andra kommuner som skulle kunna aktivera sina egna liksom allmännyttor och kommunala bostadsbolag för att agera mer som projektutvecklare. I Nacka har vi inte det.
Nej, för dig Stefan, en kommun, du nämnde här det här med 50 000, det är i grunden liksom den regionala ambitionen som drivs mycket av kommunerna. Men Utifrån ditt perspektiv som är vd för ett fastighetsbolag med väldigt höga ambitioner. Hur agerar en drömkommun för dig i det läge vi befinner oss i?
Snabbt och flexibelt.
Snabbt och flexibelt.
Ja. Men utifrån och med bra sakkunskap självklart. Mm, det är ju basbas.
Tänker också att det finns i hög grad liksom ett samarbete där man kanske till och med i någon mening delar risk.
Jag tycker det finns, ja det tror jag man måste, vi måste titta på olika möjligheter. Men, det tror jag ibland kan vara svårt också. Va? Det är bättre att ha tydliga roller och rollfördelning. Men sen finns det ju andra bitar där alla har samarbetat. Hagastaden är ett jättebra exempel på någonting som har gått snabbt. 15 år, Arenastaden är i sig bara och jag menar Hagastaden är dessutom mer än flera kommuner nu. Sen har du ju Arenastaden på 15 år har alltid byggts upp. Och det har ju bara för det fanns en beslutskraft också. Sen har man skapat det under vägen.
Och det fanns en tydlighet.
Tydlighet och en sen har du bara attraktivitet. Då, så det gick att hyra ut också på det sättet. Då. Men sen får man inte glömma att många av det vi, för att man ska kunna vara snabb och flexibel. Så sitter vi här och måste man ändå prata om Trafikverket också. För vi är alla.
Låt oss föra in dem.
Ja, nej men det går inte att undvika. För att vi är alla beroende av att vi får infrastrukturinvesteringarna att gå i takt också. Mm. I den takt de har sagt från början utan alla förseningar om man börjar där. Men även där prioriteringarna. Och för att mycket av stadsutvecklingsbitarna i projekten i Stockholm är beroende av att de infrastrukturinvesteringar som måste
göra. Ja, här har vi ju tunnelbaneutbyggnaden som är en grundmotor. Den är ju väldigt tydlig. Men även där måste ju vara en utmaning lite grann. Att gå i takt med, hitta takten i allting.
Ja, men det är ett projekt med god framdrift. Mm. Så att där är ju målsättningen fortfarande att den ska vara klar 2030 som tidplanen stipulerar. Men om man tittar på det bostadsåtagande som är kopplat till tunnelbanans utbyggnad så kommer ju alla vi involverade kommuner ha svårt att uppfylla det. Och det är ju någonting man får förhålla sig till. Det är ju helt andra förutsättningar idag än vad det var 2014 när man tecknade avtalet. För man får inte ha med sig, eller jag tänkte på det här med delad risk. Vi tar redan stor risk. Det kostar att växa och det kostar mycket mer än den här liksom exploateringsekonomin som många tittar på. Vi har liksom ett samhällsbyggnadsnetto som egentligen många gånger är negativt. I Nacka har vi stark skattekraft och har många, alltså vi har en kontinuitet och är privilegierade ur många perspektiv. Det finns andra kommuner som har mycket tuffare utmaningar. Och så att man måste, tittar vi på helheten så tar vi
kommunen jag menar, och det var risk. Det vi pratade lite grann innan om takten i utbyggnaden av så här samhällsservice. Det är så att om vi bygger det så bygger vi en förskola.
Och den dialogen och jag tror, alla tar ju risk i ett sånt här. Men just att man har tydliga rollfördelningar det är väl snarare det som jag tror.
Man tar ju risk i tillväxt någonstans.
Alla tar ju risk här
på olika sätt. Ja, så att där sitter vi ju på lite olika sätt många gånger i samma båt. Och du nämnde Trafikverket, det är både liksom infrastruktur och tågtrafik och annat. Men vi har ju också Länsstyrelsens uppdrag. För många gånger så är det ju många gånger har vi ju en gemensam målbild tillsammans med våra byggaktörer och investerare. Men faller ofta på olika avvägningar. Vi har haft en demokratisk process och så kommer det in något från sidan som vi inte riktigt såg komma. Där finns det ju också jättemycket att göra om vi kunde tillsammans fler parter vara överens om vad är målbilden för regionen till exempel. Hur ska vi hantera avvägningar av olika intressen? För där stöter vi ju på patrull hela tiden. Och det är ju en stor risk faktiskt. I många projekt och sammanhang. Så skulle vi kunna landa i en gemensam målbild och hur vi hanterar avvägningsfrågor så skulle vi komma jättelångt. Jag tänker någonstans har ju Länsstyrelsen ett tillväxtuppdrag också. Och det skulle vara intressant om man kunde utveckla.
Absolut, det är väldigt intressant. För jag har ju själv varit med i den här diskussionen ganska länge. Och från ett politiskt perspektiv så är det ju många, inklusive mig själv, som tror att skulle man kunna ha någon typ av system i Sverige med direktvalda borgmästare så skulle man på den lokala nivån kunna få en ökad tydlighet i den här berättelsen. Nästa steg är ju det regionala. Och nu är ju för sig Länsstyrelsen är ju statens förlängda arm. Men jag håller helt med. Kan man hitta en större tydlighet så kommer ju det också leda till ett högre tempo.
Absolut. Mm. Och sen lite som det som du nämnde tidigare, Stefan, det här med att vara snabb och flexibel. Där har man ju olika förmåga i olika kommuner, men där bygger ju också kontinuitet att man har att
politiska majoriteter.
Ja, den politiska och stabiliteten. Och det är ju har varit en jättestyrka i Nacka med att det finns, man är generellt överens om planer över tid. Och det skapar ju en trygghet naturligtvis.
Men det kan jag ändå tycka att på kommunal nivå så finns det också rätt ofta, i alla fall de kommuner där vi är aktiva, en gemensam politisk agenda för de här utvecklingsprojekten. För man vet att det kan ändras. Så man har ju ofta en väldigt bra dialog mellan de olika...
Att det står sig
långsiktigt. Alltså, de vet att vi måste ha den biten. Sen klart att snabbhet och flexibilitet handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Att man är öppen för att prata. Och att i det här mindsetet att det som var rätt för 5 år sedan, det ändrar. Och då måste vi tänka lite. Vi får inte vara för fyrkantiga, varken på den ena sidan eller andra sidan. Utan se det här som ett... Och det är också det tydliga, rollfördelningen är bra, för då tittar man på hur riskfördelningen sen kommer att se ut. Va?
Men jag tänker vi ska börja runda av det lite grann. Jag tänker vi har pratat om att projekten tar lite längre tid. Man prioriterar hårdare. De kanske ändrar karaktär. Vi har också sagt att det som skulle kunna påskynda är ju dels hela Stockholms utveckling. Behovet av en starkare berättelse, men också kanske regelförenklingar, samarbeten. Är det någonting mer som ni ser som skulle kunna påskynda och förbättra utvecklingen?
Stabilt geopolitiskt läge och bra ekonomi.
Tydlig geopolitik, sjunkande räntor, eller någonting mer som vi kan påverka.
Nej, jag tror, när vi har pratat om det här, jag tror att alla vill ju åt samma håll. Och det är bara frågan hur man, eller i alla fall de flesta vill åt samma håll. Det finns alltid, som man brukar kalla, gerillakrigare som vill åt något annat håll. Men de flesta ändå har ju att Stockholms väl och Stockholmregionens. Det är ju det vi jobbar för alla.
Ja, men absolut. Nu har vi då problematiserat lite grann. Jag tänkte ändå så här, frågan är ni hoppfulla eller inte? Vad säger du, Katarina?
Ja, men absolut. Nej, men det måste man ändå vara. Nej, men alltså, vi bygger ju för framtiden. Och det har gått upp och det har gått ner ibland över tid. Det här är ju en väldigt komplex konjunkturnedgång som beror av många parametrar. Men det är klart att läget kommer att stabilisera sig och vi kommer att hitta nya sätt att ta oss fram. Det är jag helt övertygad om. Det finns ju en otrolig innovationskraft i kris och också i människans liksom vilja att bygga attraktiva livsmiljöer.
Vad säger Stefan?
Nej, men jag tycker bara det att vi sitter och pratar om det. Det är ju hoppfullt. Och jag tycker vi pratar i flera olika sammanhang om just de här utmaningarna vi har. För vi har ett antal utmaningar både lokalt och regionalt och på mycket högre nivåer. Va? Men då, det viktigaste är att vi pratar om dem. Och att vi kanske kommer fram till en handlingsplan där det prioriteras lite annorlunda. Och då kommer det hända grejer. Va? Och sen den här storyn om Stockholm, den är i grunden en jättebra story. Vi har så otroligt mycket, och är det någon huvudstad som skulle kunna ligga i framkant på den gröna omställningen, lite större stad, så är det väl Stockholm. Och med alla förutsättningar vi har. Så att liksom det här lilla nytaget som känns, och som inte minst det här är tecken på, vad det tycker jag, det känns hoppfullt.
Härligt. Jag tycker att vi landar ut där.
Ja.
I hopp. I
absolut,
dur.
Och en gemensam målbild.
Eller hur? Det har vi att se fram emot. Ja. Tar vi nästa avsnitt. Tack så mycket, Katarina, Stefan, för att ni var med i detta samtal. Och tack för att ni har lyssnat på Stockholm Talks. Det är en podd som drivs av Fastighetsägarna i Stockholm. Och tack, och på återhörande.
Tack så mycket.
Tack.